Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Hej och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jonny Strömgen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media.
Och jag heter Anke Berglund och jobbar som konceptutvecklare på vår brandpartnershipavdelning.
Så i den här podden så träffar jag och Anke intressanta branschpersoner där vi får tillfälle att dela med sig av sin yrkesverksamhet, ge tips och dela med sig både kunskap gällande media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Du lyssnar just nu på ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Annonsörer, där vi släpper 4 specialavsnitt per år. Ett per kvartal fyllt med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Och som alltid har vi med oss vår co-host och Sveriges Annonsörers skribent Karin Fredlund, som under 40 år bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Hej Karin och varmt välkommen hit till oss igen.
Hej och tack. Det känns som om det var länge sedan.
Mm. Ja, men vi sa det, tiden går jättefort.
Ja, verkligen.
I dagens avsnitt tar vi också med oss Jerker Winter, planer och tillförordnad vd på Åkestam och Holst. Välkommen, Jerker.
Tack så mycket.
Kul att du är med oss i podden Vi hörs. Jag tänkte, för de lyssnare som inte känner dig, skulle inte du bara kort lite kunna berätta vem du är och lite kort om din bakgrund?
Jag har väl tillbringat egentligen hela mitt liv med reklam, marknadsföring, kommunikation och även försäljning. Började min karriär på Bonnier, så det är väl passande att jag är här idag.
Back to roots.
Ja, lite så. På deras specialförlag, affärsförlaget. Där jag jobbade med försäljning och marknadsföring. Och sen ungefär för 30 år sedan, tror jag det blir nästan exakt, så började jag i reklambranschen. Och har jobbat på diverse byråer. Och sista 19 åren på Åkestam Holst.
Sådär.
Ja, det är 20-årsjubileum då.
Ja, precis. Så jag väntar på guldklockan.
Ja, det är det 20 år eller 25 år?
Ja, jag vet inte. Eller får man en klocka överhuvudtaget?
Ja, det kanske är du som får sätta den kriteriet nu när du är vd.
Vi får se.
Ja. Nej, men idag ska vi prata om ett riktigt intressant ämne. Och utgångspunkten är den artikel som Karin skrivit för Sveriges Annonsörer med rubriken En bra brief är guld värd. Och där hon även suttit med dig, Jerker. Artikeln visar att det finns ett gap mellan marknadsförare och byråer när det gäller synen framförallt på briefen. Varför tror du att så många marknadsförare upplever att det skriver bra briefer medan byråerna kanske inte alla gånger håller med?
Ja, men, jag tror att idag lever vi i en värld som är oerhört komplext. Och jag och Karin, när vi hade vårt samtal, så resonerade vi lite grann. När man har varit med ett tag då, det är ju inte alltid en fördel, men i det här fallet så är det, tror jag, ganska intressant att bara titta bakåt i tiden. När jag började i branschen så bestod en arbetsgrupp av 4 personer och man jobbade mot en marknadschef som egentligen hade fullt mandat att driva de här frågorna helt själv. Idag består sällan en arbetsgrupp av plus 20 personer och en marknadsavdelning med kanske 10-15 personer. Och utöver det har varumärkesfrågan blivit extremt central i alla företag. För alla i ledningsgrupper, alla vds, alla förstår vikten av ett starkt varumärke.
Mm.
Men varumärke och kommunikation och reklam är 2 lite olika saker, även om reklamen och kommunikationen naturligtvis påverka varumärket. Så att jag tror att utmaningen är att det är många stakeholders som är med och liksom påverkar innehållet i en brief eller ett uppdrag. Och marknadschefen har ibland svårt att förhålla sig till de önskemål som kommer från resten av organisationen. Och då, om det finns för mycket saker i en brief som man ska försöka ta hänsyn till, så blir det liksom ibland byrån och ibland marknadschefens uppdrag att försöka liksom reda det här. Och det är kanske liksom det största jobbet. Så att jag tycker det som jag och Karin pratade om, skillnaden mellan brief och briefing, är liksom en ganska bra ingångsvärde.
Mm.
Att det är bra för en byrå att känna till mycket om företaget, för det gör att man blir en bättre rådgivare. Men när man ska skapa kommunikation så är det riktigt det viktigaste att man är överens om. Vad är det egentligen för uppdrag som vi ska försöka lösa? Och det är liksom den stora utmaningen tror jag idag. Och har man ett bra samarbete med sin kund och samarbetar kring det här, då kan man skapa en riktigt bra brief tillsammans.
Ja, för Karin skrev ju också i artikeln då att just briefkvaliteten har blivit, upplevelsen är att den har blivit sämre under de här åren. Det du precis sa kan ju vara en stor anledning till det. Men tror du att det är det som ligger bakom den utvecklingen?
Jag tror det. Och sen samtidigt så är det ju, det är ju liksom, världen är så komplex idag. Om man bara tittar på hur fragmenterad mediamarknaden är till exempel. Så är det ju också många marknadschefer och beställare som sitter och liksom har även de perspektiven. Och det är liksom lätt att blanda ihop mål och medel. Vilket gör att man kanske börjar i medlet för att det är någon på företaget som är en viktig, liksom påverkar den här diskussionen, som har en idé om att man borde göra någonting med någon influencer eller borde göra någonting med en podd eller borde satsa allting på digital marknadsföring och så vidare. Och det behöver inte vara fel. Problemet är att man ska inte börja i kanalerna, utan man kanske ska börja i vad som är det övergripande syftet med kommunikationen. Och det är den absolut viktigaste uppgiften. Sen kan man fundera på vilket mål man ska ha för att nå det målet. Men det är lätt att man blandar ihop de här sakerna, och att man även kanske som marknadschef och beställare springer direkt på liksom beställningen av uppdraget snarare än att liksom resonera sig fram till hur löser vi det här problemet eller hur når vi det här målet på bästa sätt. Så att jag tror att det är liksom, det är en komplex värld med där liksom hela frågan kring företagets varumärke har blivit allas angelägenhet. Och reklamkommunikation är lätt för många att ha åsikter om.
Så hur ser du att marknadsförare och byråer kan jobba tillsammans just för att minska det här missförståndet och att det blir ännu bättre förutsättningar då för att kampanjer ska lyckas?
Men jag tror att det handlar om att man behöver se det som ett samarbete. Reklambyråer, kommunikationsbyråer, mediebyråer, alla som jobbar på konsultsidan är väldigt bra att ha som språkrör. Vi på Åkerstam & Holst, våra bästa jobb som ofta skapar bäst effekt, då har vi ett partnerskap tillsammans med våra marknadschefer och marknadsavdelningar. Där vi tillsammans försöker identifiera vad är det som kommunikationen egentligen kan göra för jobb. Och hur kan den bidra till affären eller till organisationen på bästa sätt. Kommunikation kan ju göra extremt mycket saker. Den kan ju få folk att tycka att någonting smakar annorlunda mot vad det egentligen gör. Den kan få oss att känna att det skulle vara värt att betala mer för en produkt som är precis likvärdig en annan produkt och så vidare. Men den kan inte göra allt samtidigt. Så att jag tror att där är liksom byråerna väldigt duktiga på, för att byråerna sen i slutändan måste skapa någonting i en kommunikationsenhet som då oftast vi har, ja, nu beroende på vad man tittar på för studier, kanske 3 sekunder att få med människor att förstå vem det är som är avsändare, vad de ville säga och liksom, och sen förhoppningsvis att de ska se det också. Så att byråer är ju liksom per default duktiga på att göra det här jobbet, att välja och välja bort. För det är en förutsättning för att kunna skapa en kommunikativ enhet som människor kanske förhoppningsvis då ser, begriper och förstår vem som är avsändare. Och det gör, tror jag, att i det här arbetet så är byråerna duktiga på att hjälpa till med det. Men det måste ske tillsammans med kunden, för kunden sitter ju på kunskap om sin affär. Så att det liksom är ett samarbete, och jag blir lite ledsen ibland när man sitter och har dialoger eller man träffar vissa nya uppdragsgivare där man känner att det här är liksom en beställar-köpar-relation. Då har man liksom inte insett möjligheterna som konsulterna har, för att det är otroligt svårt idag. Och det är väldigt svårt att göra de här vägvalen. För att när du väl väljer någonting så väljer du bort 90 andra saker. Och det sitter massa människor i din organisation som naturligtvis har sina specifika intressen av att kommunikationen borde kanske vridas mer mot deras avdelning, deras KPI och så vidare.
Såklart.
Så att det är en komplex fråga och jag tror liksom att kroka arm med sin byrå och se det som ett samarbete, det är då man skapar de bästa brieferna.
Mm. Bra insikt. Mm. Mark Ritson nämns i artikeln. Karin, kan inte du berätta vem det är för de som inte vet det?
Ja, han är nog ganska många som vet det, för att han är väl lite grann av marknadsföringsbranschens stora popidol. Mm. Han är fil.doktor i marknadsföring. Han har undervisat på många universitet i USA, England och Australien just i dessa frågor. Och dessutom själv jobbar som konsult inom det här området. Och den här undersökningen som vi, eller de undersökningar som vi tidigare pratade om den då sämre kvaliteten på brief, innebar att han också gjorde en, så att säga, en liten vitbok om hur det ska gå till egentligen. I samarbete med brittiska reklambyråorganisationen IPA. Och vad han slog fast senare i en artikel i Marketing Week var att man kan överhuvudtaget inte börja tänka på en brief innan man har gjort förarbetet. Det vill säga man måste ställa en diagnos på sitt eget varumärke. Var står vi? Vilken målgrupp har vi? Vart vill vi? Och utifrån det ska företaget ta fram en strategi. Och när den är klar, då kan man börja fundera på hur ska man komma dit och göra en brief till sin byrå. Så då först är det dags.
Den vita boken, hur tjock är den?
Ja, det, jag vet inte exakt hur många sidor. Det är ingen tjock sak, utan den är hands-on. IPA brukar ta fram en del sådana här instruktioner och förslag på hur man ska jobba. Och det kan handla liksom 25-30 sidor. Det är liksom ingenting som man behöver ägna en hel vecka åt att läsa. Nej,
men viktigt underlag. Alltså.
Oh ja, mycket viktigt. Speciellt när det är en av de mest liksom insatta personerna som sätter sig ner och försöker formulera det. Han har dessutom en väldigt, det är alltid lika kul att läsa det han skriver, för han är också krönikör i Marketing Week och han har väldigt, väldigt uppskattade kröniker där bland annat. Vunnit en massa priser och så för det han gör.
Och Jerke, du säger ju i artikeln då att du aldrig har fått en brief som inte, där du inte har behövt ställa följdfrågor. Då blir man ju lite nyfiken på vad är de vanligaste frågorna som du brukar då behöva ställa för att en brief ska bli användbar.
Nej, men det kanske är lite överdrivet att säga aldrig, men sällan är det så att man har fått en brief. Och nu har jag försökt de senaste 10-15 åren jobba tillsammans med mina och våra kunder med att skapa briefen. Men det är klart, man springer in i uppdrag där man ibland är i liksom en upphandlingssituation och så vidare. Ibland så är det klart att det dyker in briefer på bordet. Men för mig handlar det om att liksom komma tillbaka till frågan varför. Jag tycker den är liksom den central. Jag blir som ett barn ibland. Att gå till botten med att förstå. Liksom, vad är det vi ska försöka uppnå? Och varför är det vi ska uppnå? Och kan man svara på den frågan, ja, då har man oftast en ganska bra brief. Problemet idag är ju att alla är så förbannat duktiga. Och man har fantastiska utbildningar. Och man i den liksom ambitiösa era vi då lever i, så försöker man lägga till saker och addera saker för att liksom på något sätt bevisa att man har liksom jobbat med briefen. Vilket gör att briefen ofta sväller och det blir otydligt. Så att komma tillbaka till att så här, vad är det vi egentligen ska påverka? Och det kan vara så banalt som, ja, men vi vill öka försäljningen. Och då är ju följdfrågan på det, varför säljer vi inte mer idag?
Mm.
Då kan man börja gräva i det. Alltså för mig är det liksom, det är det här jag kommer tillbaka till varje gång. Att vi har ett önskat läge som vi vill uppnå. Och då kan vi fundera på varför har vi inte det läget idag? Och då kommer man tillbaka till det som Karin nämnde från Mark Ritson. Att så här, det måste ju finnas någon form av analys. Och det finns ju jättesofistikerade analysmetoder idag. Ibland så sofistikerade att de blir liksom nästan ett problem.
Mm.
Och mängden data ska vi inte prata om. Det är ju liksom, finns ju ingen begränsning av data idag. Det är ju kanske det som är problemet. Men man måste ju fundera på vad man ska ha datan till. Så för mig handlar det hela tiden att ställa rätt frågor. Mm. Det är de som driver briefen framåt. När man väl har fått svar på det kan man gå vidare till nästa fråga. Och nästa fråga. Och sen har man en tydlig kedja över att det här ska vi göra därför att. Och för att göra det måste vi påverka, få människor att tycka, tänka, göra eller vad sjutton det nu är.
Mm, mm.
Och då kan man börja fundera på, vad gör vi då för kommunikationsinsats och i vilka kanaler och så vidare.
Mm.
Men liksom, grundanalysen tycker jag handlar om att liksom formulera rätt frågor och sen få svar på dem.
Mm. Karin, har du någon input?
Ja, Jerker nämner ju att det ska vara alltså en kort och koncis brief, och då kan jag inte låta bli att tänka på en annan av mina idoler, amerikanen Bob Hoffman, som var reklammansen ännu längre än Jerker. Han har sagt att en perfekt brief behöver bara tre ord. Make us famous.
Make us famous.
That's it.
Ja. Viktiga ord att ställa. Och ibland det du säger att man försvårar för sig själv.
Ja, nej, men det, jag tycker vi kommer tillbaka till grunden. Vad är det, om man nu pratar reklam och kommunikation då. Vi glömmer the basics oftast. Okej, vi ska liksom reda i analys och komma fram till vad det är vi ska göra. Men sen är det tre andra saker som jag tycker vi kanske pratar lite för lite om. Vi har lagt massa tid och pengar och resurser på att analysera fram då. Låt oss säga att vi har hittat den perfekta briefen. Det är tre ord eller fyra ord eller fem ord eller en mening eller vad det nu må vara.
Mm.
Det är en riktning, det är en önskad och vi har en idé om hur vi ska lösa det. Men då kommer det tre andra saker med utifrån det perspektivet. Att den insatsen vi gör, den ska ju förhoppningsvis observeras av så många mottagare som möjligt. Och de mottagarna ska ju naturligtvis förstå vem sjutton det som är avsändaren. För att det i sin tur ska påverka beteenden eller attityder, eller både och då. Och det här tycker jag, det är kanske det, förutom briefen då, och att det ibland kanske slarvas med både analys och tanke på liksom vad målsättningen är, eller att det kanske oftast är flera målsättningar som man ska uppfylla och beteenden och så vidare, vilket gör att det oftast inte då levererar. Men det kommer aldrig leverera om folk inte ser det vi gör och inte fattar det som är avsändaren. Och där har vi ett jättestort problem idag i våran bransch. Vi ser liksom, när vi tittar på snittet av de största annonsörerna i Sverige, att det är radikala tapp i observation av deras reklamerinran, och det är ännu värre när det gäller avsändaridentifikation.
Mm.
Och då spelar det ingen roll hur jävla bra brief jag har gjort om man inte liksom hanterar det. Och det är en annan utmaning i då som kanske lämnar briefen. Men om man nu pratar om man ska försöka skapa effekt av kommunikation, så är det också en otroligt viktig del för att säkerställa att man får effekt på sina kommunikationsinsatser.
Mm, verkligen. En annan intressant fråga är ifall du skulle kunna ge ett exempel på när kunden inte riktigt hade en tydlig strategi från början, men där ni lyckades hjälpa dem att hitta rätt riktning.
Ja, jag kan ta ett gammalt exempel, och det blir väl också en anekdot. Och det är så länge sedan, så att om jag säger 10 år så är det säkert längre. Men säg att det är 10-15 år sedan, så kom en stor snackstillverkare till oss som inte var störst på chips, som hade en utmaning. Jättetydlig egentligen strategi. Deras mål var att de ville bli etta på chips.
Mm.
Gissa varumärke?
10 år sedan.
10-15 år sedan.
Oliver.
Oliver.
Ja, precis.
Mm.
Så OLV kom och besökte oss. Om Marcus Thulin lyssnar så jag tror vi har väl haft så många seminarier kring det här caset så att det är väl nog okej att prata om. Jag tror att om man tittar på lösningen så förstår man precis vad det är som händer då. Men OLV kom till Åkstamholst, vi skulle börja samarbeta. De kämpade med att Estrella var det chipsmärket som folk valde. Man valde det av gissa anledning.
Störst?
Ja, men man frågade folk, varför köper du Estrella och inte OLV?
Ingen aning.
Ja, bra fråga.
Vad tror ni, om du frågar folk, varför köper du det där chipsvarumärket och inte det där?
Jag gillar smaken.
Mycket korrekt. Det var ingångsvärdet. Folk sa att man gillade Estrella för att det smakade godare. Man valde bort OLV.
Ja, det var så.
Ja. Men är det verkligen sant? Vi gjorde ju blindtester. Precis som med Coca-Cola och Pepsi. Folk valde lika ofta OLV som man valde Estrella. Så att i sig så var det ju inte en smakpreferens. Utan smaken sitter i varumärket.
Mm.
Ja.
Och Estrella ägde smak. Precis innan vårt samarbete så hade de då jobbat med andra byråer. Och de hade gjort jätteroliga kommunikationsinsatser på att liksom prata om smak och kvalitet på ett humoristiskt sätt. Helt rätt och enligt skolboken att humor oftast är ett bra grepp om man vill skapa effekt. Problemet var bara att när man gjorde det så såg de flesta kommunikationsinsatserna och tänkte på Estrella. Så att Estrella tillgodoräknade deras kommunikationsinsatser. Det blev små spikes då under kampanjperioden. Folk köpte lite mer men så glömde man bort det. För att Estrella vägde smaken. Briefen vi fick var: vi ska driva smak. Och då sa vi, det kanske inte är det bästa sättet. Och i diskussionerna då så landade vi att det finns ju ett stort tillfälle då människor konsumerar den här typen utav. Och det är ett socialt drivet beteende vi har kring då att konsumera det här.
Mm.
Så att liksom ingångsvärdet var att så här, vi borde liksom lägga beslag på den sociala delen utav chipsätandet. Att man äter det tillsammans, man äter det med vänner, kompisar och med familjer. Det var ingångsvärdet i liksom det som sedermera sen blev fredagsmys. Men innan det,
just det,
så gjorde vi då kampanjer på som handlade om den sociala företeelsen. Att med köper OLV så är det en signal om att du är en person som äter chips i sociala sammanhang. Och då var hela idén att så här, det här är liksom det varumärke som du ska köpa om du ska dela med och ha folk hemma. För vi såg att konsumtionstillfället, man åt mer chips tillsammans än man åt själv. Och att vi började liksom styra mot en bredare målgrupp än man gjort tidigare när man hade varit lite mer ungdomlig. Det här blev ju då två uttag där... Ja, jag vet inte ibland hur man tänker, men det var då att vi hade en idé om en man som hade tre ben. Som träffade en annan man som hade ett ben.
Okay.
Och så sa han, nu får du dela med dig av det här goda. Och så lyfte man fram chipspåsen.
Mm.
Väldigt underhållande, väldigt roligt.
Mm.
Men det var liksom inte riktigt rätt i organisationen Orkla. Det flög inte.
Mm. Okay.
Så att det blev ju... Kommunikationsinsatsen kanske funkade okej, har jag för mig. Men det liksom landade ju inte internt i organisationen. Mm. Det var liksom inte the Orkla way. Och då istället för att sparka byrån så gjorde vi lite förändringar i arbetsgruppen. Och så började man jobba med samma strategi, samma ingångsvärde. Och sen identifierade den nya arbetsgruppen fredagsmys som ett tillfälle som man skulle äga. Det vill säga byggas allians kring det tillfället. Fredagar, vad ska vi käka då? Då ska vi käka chips från OLV när vi är tillsammans.
Mm.
Och så hyllade vi det företeelsen. Och det blev ju liksom... OLV sprang ju om Estrella.
Mm.
De behövde inte sänka priserna. De behövde inte sänka sina marginaler. De bara identifierade en helt annan strategi. Eller vägval, om man nu vill kalla det. Strategin var ju liksom... självklar utifrån ett företagsperspektiv. Vi ska bli större än Estrella. Det gillar man som byrå. Hur gör vi det då? Mm. Inte genom att konkurrera på deras spelplan. Inte konkurrera med samma associationer. För där kan vi inte slå dem. Och vad hände sen? Jo, OLV blev störst. Vi gjorde nya blindtester. Vilka chips tror ni smakade bäst? Mm. Ja, de smakade lika bra. Men när man frågade folk, då smakade OLV helt plötsligt bättre än Estrella. Så att det är liksom, det blir halo-effekter. Och det är väl det här som är viktigt i en brief då att komma fram till. Om man nu pratar brief och strategi. Och strategi är ett ord som man ibland får vara lite försiktig med. För det används ju alla möjliga och omöjliga sammanhang. Mm. Jag tycker man ofta ska prata om, när vi pratar om reklamstrategi eller kommunikationsstrategi, det är att göra de här vägvalen. Vi ska inte prata om smak, vi ska prata om den sociala företeelsen inom ramen för fredagsmys. Och så ska vi bli salienta där. Mm. Då har man gjort ett vägval. Och då blir det tydligt. Och förhoppningsvis så har man gjort rätt vägval. Och det gjorde vi ju tillsammans med uppdragsgivaren. Sen den andra delen, hur uttagen ibland blir, då måste man ju också ha liksom med sig organisationen. Ja. Men det är inte samma sak som att organisationen ska vara med och tycka till om reklamprodukten. För det är ett hantverk som några få individer måste liksom få ta helt ansvar för.
Mm. Jätteintressant. Ja, men spännande. Ja, nej, men det känns ju verkligen som att samarbetet med Orkla och OLV blev så lyckosamt som det kan bli.
Ja, verkligen.
Men jag tänker att lite tillbaka till just det här med att du lyfter ju också att vikten av att marknadschefen har mandat att fatta beslut och kanske begränsa antalet beslutsfattare. Mm. Det känns som att det har blivit större arbetsgrupper, det är fler involverade. Men hur kan man som företag skapa de förutsättningar för att det ska liksom fungera i praktiken?
Ja, men, alltså, att förankra och göra delaktigt, det är ju oerhört viktigt centralt såklart i organisationen. Men det är liksom olika, i olika faser behöver man ha olika typer av möten. Om man tar vägval, strategi, låt oss kalla det det då, det som strategiska vägvalen. Vi har kommit fram till att vi ska fokusera på det här därför att, och så har man massa förklaringar kring det. Det kan man ju naturligtvis bjuda in en större grupp stakeholders och bör göra. Mm. Så att de förstår varför vi har gjort de här valen. Det innebär inte att en stakeholder som sitter med en annan kopi och ett annat önskemål, att det är oviktigt. Men där vi kanske då ska lägga våra liksom, media- kommunikationsinsatsresurser på, så har vi kommit fram till att det här är det bästa därför att, och det kommer bidra till hela verksamheten. När det gäller när man börjar komma in i idé och skapande, då ska man vara extremt försiktig med hur många man bjuder in. Mm. Därför att här kan alla tycka. Mm. Det är som man skulle bjuda in alla människor på liksom Warner eller på ett skivbolag att tycka om en persons musik. Mm. Det är klart att vi vet att det har liksom, det finns vissa liksom principer och regler man bör följa för att skapa en reklamhit. Men det innebär ju inte, bara för att man har dem så blir det automatiskt en hit. Och framförallt när man börjar blanda in fler personer, så är det liksom, det är människor som är utbildade, har jobbat med det här i 20-tals år. Man har en marknadschef som borde få vara chef och vara ansvarig och hållas ansvarig för resultatet. Och det är liksom, det tror jag är det absolut viktigaste att man förstår. I skapande processen så finns det finns inte någon metod, regel, vi stoppar in det här i den här maskinen och utkommer fantastiskt. Det är ett skapande. Mm. Det är ett hantverk. Vare sig vi har AI eller inte så kommer det alltid behöva sitta någon och fatta de här besluten. Är det här rätt promptad bild? Är det här en idé som finns det någonting här? Och det måste liksom överlåtas till några få individer och inte till kommittéer. För då blir det ungefär det vi ser till 85% i kommunikationsbranschen idag. Som ingen ser, ingen lägger märke till. Ser de det kanske, så kommer de inte ihåg vem det var som var avsändare. Och det bidrar inte med något värde utöver att man ser en logotyp. Och då har man ju slösat bort sina marknadsinvesteringar. Ja, så det är resursslöseri.
Det är som det skrivs i artikeln att du sa också att kreativitet skapas inte i kommittéer. Mm. Men just den här reflexen då hos beslutsfattare att tycka till om någonting, även om de egentligen inte har sin expertis just där. Hur ska man då hantera det?
Ja, men det kommer tillbaka till att man behöver vara stark kanske som marknadschef i de frågorna. Inte modig. För modig, det är när man liksom låter alla komma in och tycka till. Då är man jävligt modig. Då kan man vara säker på att det förmodligen kan bli liksom en medioker sörja. Men stark och förstå liksom samarbetet. Men det är ju tillbaka till det jag inledde med i liksom samtalet. Det här med samarbete och respekt. Det är som en musiker som då en vd för musikbolaget skulle berätta för huruvida refrängen borde sjungas på ett annat sätt. Det håller de ju inte på med. Mm. De driver affären. De förstår det och respekterar hantverket. Och det är ett hantverk. Mm. Även om det här hantverket ökar då produktiviteten för många företag och gör dem extremt konkurrenskraftiga och driver affärsvärlden.
Mm.
Så att det är en skör balansgång, för att det är liksom kommersialitet vi håller på med. Och det är klart att då vill människor som sitter som stakeholders och sitter med budgetar och så vidare vara med och se resultatet. Men då behöver man diskutera det med dem. Att här är det inget tyckande, här är det ett informerande.
Mm.
Låt mig som marknadschef ta det ansvaret och håll mig ansvarig.
Mm.
Mm. Ja, men hur kan man skapa då en kultur mellan byråer och kunder för att det ska finnas en större tillit till just det du nämnde, kreativa hantverket?
Alltså jag tror det handlar om hur man startar samarbetet tillsammans med uppdragsgivaren.
Mm.
Att det handlar om att på något sätt ta med hela organisationen och identifiera de stakeholders som oftast liksom har åsikter eller tycker om sådana här. Och liksom ta med dem i den här processen om så här ska vi jobba för att skapa bäst effekt av era investeringar.
Mm.
Det handlar inte om att vi liksom vill hitta på saker som är galna. Det handlar om att vi ska skapa saker som verkligen skapar värde för er. Och så fort det kommer in folk och för många människor har åsikter, då reduceras den möjligheten och utkommer oftast då en dålig kompromiss som ingen ser och ingen känner något för och ingen förstår vem som var avsändaren. Och det är det vi ser idag. Effekten på kommunikationen har ju minskat på grund av att ingen ser det vi gör och ingen kommer ihåg vem som är avsändaren.
Mm.
Och det tror jag är resultatet av att det är för många stakeholders tillsammans med en komplex omvärld med för många liksom kanaler. Såklart. Och man börjar i fel ända och man jobbar kanske inte tillsammans med briefen för att identifiera vad den verkligen ska göra för jobb.
Mm. Men när man då pratar om marknadsföring, eftersom att varje kampanj och kund är ju olik den andra, liksom, att det inte finns några exakta formler för framgång, det kan ju skapa en osäkerhet till skillnad mot att, som du har nämnt i församtal, med att bygga en lastkaj till exempel. Men hur hanterar ni på Åkestam Holds?
Ja, men det är liksom tillbaka till att vi är praktiserande teoretiker då, kanske man ska säga. Vi konsumerar ju allt som IPA släpper. Vi gör våra egna liksom analyser. Vi har läst böckerna man bör lösa. Vi har en tydlig trosats, om man säger så.
Mm.
Den trosatsen vill vi att våra kunder ska dela. För att om man jobbar tillsammans med ett företag och företaget tycker att jorden är platt och vi tycker den är rund, det kommer aldrig funka. Så därför måste man vara överens om det är de här teorierna vi tror på. Det är det här vi försöker följa. Sen är varje uppdrag helt unikt. Det är därför jag avskyr briefmallar. För att det är bara att man blir liksom en tvångströja.
Mm.
Det måste skapas utifrån respektive uppdragsförutsättningar och liksom de behov som vi identifierat. Men man behöver ta med liksom marknadsavdelningen och gärna de stakeholders utanför, ledningsgrupp, vd och så vidare, på att det är de här kriterierna som vi bygger kommunikation kring.
Mm.
Det är det här vi tror på och oftast då uppbackat utav den forskningen som finns.
Mm.
Sen måste man ju använda de här principerna och forskningen med sund förnuft.
Såklart.
Men det är liksom, det är väl mitt tips. Mm. Att så här, vad har man för ingångsvärde som byrå? Och vad tror man på? Och delar man det med kund? Sen kan man ju naturligtvis skapa en gemensam trosats om man kommer från olika håll.
Mm.
Det är liksom, man måste bara reda ut de sakerna. För idag, det är bara att slå upp vilket marknadsföringsorgan, tidning, branschmedia och så vidare. Så är det ju liksom folk som kommer in med olika ingångsvärden.
Mm.
Fighten mellan Byron Sharp och Mark Ritson till exempel. Mm. Ska man segmentera eller ska man strunta i det? Alltså där måste man ju ingå, där måste man ju fundera själv på vad är liksom rimligt. Och då blir jag som en politiker och säger, båda har rätt.
Mm.
Ibland. Givet uppgiften.
Mm.
Men de här liksom ingångsvärdena, försök att reda ut dem med kunden och de närmsta stakeholders som man vet kommer påverka. Då kommer man ha en grogrund för att skapa riktigt, riktigt bra kommunikation som ger bra effekt.
Mm. Jag tänker, du beskriver i artikeln en situation där en vd nämnde, jag gillar det egentligen inte, men kör.
Ja.
Jag kommer hålla ansvarig för resultatet.
Ja.
Vad kan jag du önskar, om det exemplet?
Ja, men jag önskar att det var jag själv som, men en kollega till mig som jobbade på en annan byrå där de tog fram en idé och marknadschefen och byrån träffade vdn och han var jättetydlig med att nej, jag är osäker på det här och jag gillar inte. Men om ni är övertygade så kör. Jag kommer hålla er ansvariga. Och det är ju det man önskar.
Mm, mm.
Att det är pålitlighet hos då, de som då står för resurserna mot den personen som är utsedd att sköta det här. Och att det, liksom, det förtroendet finns och att man liksom pratar om accountability.
Mm, mm.
Att hållas ansvarig. Det är liksom, det måste man komma tillbaka till. Och det är väl tillbaka till liksom utmaningen med marknadsföringen rent generellt. Nu har vi ju en väldigt mycket forskning kring hur vi ser att marknadsföringen skapar riktigt affärsvärde för många företag. Men det finns ju fortfarande vissa organisationer och företag som inte tror på det. Och börjar man jobba med det, då har man ju en uppförsbacke.
Mm, mm.
Och det är väl därför man måste liksom lyfta de sakerna om man liksom är där. Men om man delar det, om man tror på det, då kommer man ha liksom en grogrund för att skapa saker som verkligen gör skillnad för organisationen och företaget.
Mm. Och man ska inte glömma heller, just i det exemplet som du nämnde nu, Jerker, att vdn gjorde helt rätt. Det blev en väldigt, väldigt framgångsrik kampanj och de tog marknadsandelar så att säga och ökade precis det som de ville öka.
Ja, och det var ju också en oerhört svår kategori de verkade inom. Så att det är liksom hatten av för att också återigen komma fram till vad är det för fokus kommunikationen ska ha. Och att inom ramen för en kategori som kanske inte är känd för att vara liksom otroligt kommunikativa, så lyckades man hitta fram med rätt strategi, rätt lösning och ett partnerskap med ändå vd som hade förtroende för sin marknadschef. Och det är väl dit vi vill.
Mm.
Mm.
Skulle du kunna dela mer av en kampanj som du har varit med där en bra brief gjorde skillnaden liksom, för resultatet?
Ja, men, jag vet inte, OLV är väl liksom ett tydligt exempel där liksom vi tillsammans gjorde om briefen. Och ofta så är det ju så i våra samarbeten så är det ju det är vägen fram. Att liksom få till det här. Vi jobbade med Folksam under många år.
Mm.
Och jag kommer ihåg när vi försökte reda i liksom Folksam. Och då var liksom, jag tror halva Sveriges befolkning då som kunde köpa pensions- och försäkringar. De såg inte på Folksam som ett försäkringsbolag. De såg det mer som en liksom statlig organisation. Därför att de kommunicerade sina mervärden. Och jag kommer ihåg när vi liksom jobbade med det här liksom att de hade då gjort en jätteintressant resa som var liksom ett mer så här, fokus kring att börja bygga varumärket mycket tydligare mot kategorin.
Mm.
Och då kommer jag ihåg när vi jobbade med det där så jag vet inte om det här är svaret på din fråga, men tillbaka till det Karin pratade om med att göra saker och ting enkelt och begripligt, vilket jag numera då som 53-årig person känner att det är kanske viktigare än någonsin att folk begriper och förstår. Och då kommer jag ihåg när vi presenterade slutsatsen av liksom deras jobb och hur bryggan över, då var det liksom en... Ja, man pratar om insikter och det gillar jag inte heller. Men liksom, ingången var så här, människor bryr sig inte om försäkringar. De bryr sig om det de försäkrar. Det var ingångsvärd. Mm. Så låt oss prata om det som människor försäkrar på ett lustfyllt sätt. Mm. Det var strategin, det var brief. Det var liksom, och då kom jag ihåg hur Helena Strand då, som var marknadschef, sa så här, nej, det där är för enkelt. Och då kände jag så här, för det var en av de gångerna jag kände så här, här är det är precis det hon ska känna. För om hon känner det, då kommer det funka där ute.
Mm.
Och det är väl tillbaka till strävan. Det är oftast så blir det liksom, vi lägger på lager för att vi är lite rädda för just att det ska kännas enkelt. Men vi ska komma ihåg att vi verkar i en miljö där människor utsätts för tusentals budskap varje dag. Det är mediafragmentering etc. Jättekort tid på att liksom ta till sig budskap. Då måste det vara enkelt och tydligt.
Mm.
Och det är väl kanske då långt svar för att komma tillbaka på din fråga. Ja. Men liksom, om man skapar den briefen, och det är därför jag är allergisk lite mot briefmallar. Det är klart att man ska vara överens om vad man har för mål och vad är det egentliga problemet som står i vägen och så vidare.
Mm.
Men liksom, vägen dit ser otroligt annorlunda ut för alla uppdrag och kunder man jobbar med. Så då måste man tillsammans med kunden skapa den förutsättningen.
Om man tänker utifrån briefingprocessen för att skapa det här bästa, liksom, att ni är på samma sida, hur skulle du se den framför dig bara utifrån en generaliserad bra briefprocess, att ni sitter i samma båt så att det inte blir det här köpa, beställa, förhållandet?
Ja. Nej, men jag tror att redan i, oftast när vi träffar potentiella nya kunder så är vi tydliga med att vi sätter nästan den processen högre upp än mycket annat. Därför vi vet hur viktig den är.
Mm.
Och liksom har en tydlig, låt oss kalla det onboarding då, tillsammans med kunder. Men det handlar också lika mycket om att sätta sig in i deras verksamhet. Vi liksom älskar ju att praktisera i kundtjänst eller vara i butik eller vad sjutton det nu är. Bara för att förstå.
Och verksamheten.
Ja, vad det handlar om. Och intervjua stakeholders bortom marknadsavdelningen. Ja. För att det är viktigt att få de perspektiven också. Så man verkligen förstår verksamheten och affären. För förstår man det, då kommer man bli en mycket bättre rådgivare. Och det är då man kan ha de här samtalen. Mm, så att man inte bara sitter och tänker på att nu ska vi göra en kampanj som får guldägg. Det är naturligtvis en bonus.
Det är ju roligt om det blir så.
Ja, men det är ju liksom inte grejen vi håller på med.
Mm.
Utan det är ju att skapa de värdena. Och det är väl därför jag har drivit frågor kring liksom effekt i våran bransch. För att det är alarmerande att det har tagit sån tid för oss att liksom prata om det. Och det är väl kanske därför liksom reklambranschen just nu inte har en superbra tillväxt i varken lön eller i liksom marginaler på verksamheten. För att vi kanske har pratat lite för mycket om kreativa tävlingar och för lite egentligen om vad vi sysslar med.
Mm.
Det är liksom effekten vi skapar. Och det är ju liksom, det är grunden. Sen finns det massa medel för att ta oss dit då. Men tillbaka till din fråga då. Jo, nej men alltså... Det är viktigt att försöka tidigt förankra med uppdragsgivaren hur vi vill samarbeta och hur vi är bäst. Och det är väl tillbaka till liksom managementkonsulter. De är jättetydliga med sina arbetsprocesser. Jag har flera gånger sprungit på McKinsey.
Mm.
Finns ingen vd som börjar liksom hoppa in och har liksom åsikter eller någon chef som tycker att processen borde se annorlunda ut. De dikterar villkoren. Mm. Och så tar de 4 000 spänn i timmen.
Ja.
Det är liksom, det är ju sjukt när hela deras process då oftast handlar om att ja, men nu ska vi kapa kostnader.
Ja.
Medan vi i reklambranschen, kommunikationsbranschen, vi skapar ju värde.
Mm.
Det är väl mycket roligare än att kapa kostnader, tycker jag.
Mm.
Och det är väl därför jag har hållit mig i den här branschen i 30 år.
Ja.
Ja.
Om du skulle ge dig på att kunna göra en sån här kort checklista på vad en riktig vass och matbrief skulle innehålla. Mm. Som tre punkter. Liksom. Vad skulle det vara då?
Kort, begriplig, med en tydlig riktning. Det är de tre sakerna.
Kort, begriplig och en tydlig riktning.
Ja, och det, och för att det är så mycket så här, ibland när man får, när jag har fått briefer så har det, man känner så här, briefmallen sitter där och sen är det någon liksom utmaning, mål, målgrupp, segmentering, beteenden, insikter, purpose och så vidare. Och så är det någon då som ska fylla i det, så fyller man i det här. Och så börjar man tolka själv då.
Mm. Mm.
Så att, och då tycker jag så här, ibland så är det så här, vad är det som är viktigast? Att vi har ett mål, att vi har definierat ett problem som kommunikation ska lösa. Ja, kanske rimligen då. Men ibland kan det ju vara så att man har en målsättning och det är det vi springer på.
Mm. Mm.
För att den är så tydlig. Eller vi har ett problem och det är det vi springer på. Eller vi har identifierat en möjlighet och det är det vi springer på. Eller vi har hittat en insikt och det är det vi springer på. Så länge man kan förklara varför vi gör det, då spelar det ingen roll. Men den bör vara kort och begriplig så att folk både på byrån och kundens organisation förstår det. För förstår de, då kan alla förklara varför vi gör det vi gör.
Mm.
Och att vi inte ska vara så förbannat rädda för att det ska vara banalt.
Nej.
Mm. För det är banala och enkla som kommer göra att vi kommer skapa fantastisk kommunikation. Det är bara att titta på alla de case som vinner de bästa priserna. Det är superenkelt.
Mm.
Vi vänder oss mot kvinnor. Mm. Vi kommunicerar mot kvinnor för att kvinnornas män inte ska lukta kvinna. Old Spice.
Mm. Mm.
Det är inte svårare än
inte så.
Så. Men för att komma dit så kan det vara en jävla resa.
Mm. Mm.
Jag tänker du har varit inne på så många delar i kanske det här svaret eller den här frågan. Men vad ser du vi kan förvänta oss av en framtidens brief och byråsamarbete? Är det någonting som du ser kommer förändras i det? Eller som vi kan se att det här, den här riktningen kanske behöver komma åt?
Jag hoppas att det kommer bli bättre. Jag är väl som person oftast lite mer så pessimistiskt lagd och glaset är halvtomt då. Men så tänker jag å ena sidan rädslan för AI och det kommer ersätta allt och så vidare. Och så tänker jag, ja, vi har gått igenom en hel del liknande liksom, transformationer tidigare i vår omvärld. Allt från industrialismen till digitaliseringen och så vidare. Så, och så ser man, det blev bra ändå. Kanske att AI kommer hjälpa oss att bli den där personen då som kan legitimera att saker får vara banalt.
Mm, mm.
Att man säger till en vd, det här har AI checkat och kommit fram till. Jaha, har AI gjort det? Ja, men då är det förmodligen bra. För att ibland känns det som vi litar mer på maskiner som fattar beslut åt oss än på mänskliga individer. Så kanske att man kan få hjälp av det. Och jag tror och hoppas att fokuset på kommunikation och reklam, att det bidrar till affären, har ökat. Och i takt med det så kanske marknadscheferna får det mandat och förtroendet som de borde ha, i större utsträckning.
Ja.
Och då kommer vi gå en ljus framtid till mötes.
Ja, nu börjar tiden rinna lite grann mot till slut. Men det skulle vara jätteintressant om det finns något roligt minne som du kan dela med dig från tiden på Åkerstam Holst. Det är kanske inte ett pris ni har vunnit. Ni har vunnit mycket priser. Men...
nej, men det var när vi vann IKEA, tror jag. Det betyder ju så mycket. När jag började då för nästan 19 år sedan så hade ju byrån liksom funnits i drygt 5-6 år och liksom startade i en lågkonjunktur och kunderna slutade och så vidare. Och liksom det var ganska tufft. Och sen hade man kämpat och så gjorde vi lite jobb som var lite spektakulära med Puma fotboll och det var lite paus, ljud och bild och spektakel och sådär. Men så när vi vann vi ATG och började liksom få riktiga kunder tillsammans med Posten som var en jättestor del av byrån. Och sen gjorde vi då jobbet med OLV som öppnade dörren för fler uppdragsgivare. Och då gick IKEA ut i pitch och först trodde du inte det var sant att de skulle gå ut i pitch. De var ju på en annan byrå som är jätteduktiga. Och och framförallt att vi inte trodde det var sant att vi var inbjudna. Men den liksom resan i den pitchen, så kom jag ihåg, då satt vi på Kungsgatan och vi satt liksom i ett kontor som hade liksom som en innergård, satt på våning 2 och 3 tror jag. Och vi hade finalmötet, nej det var inte finalmötet, det var vi skulle få besked om vi hade vunnit eller inte.
Mm.
Och kunden kom dit och det liksom spekulerades och så vidare. Och då hade vi samlat, hela byrån visste ju om det här, så de hade samlats på balkongen mitt emot konferensrummet som vi satt i.
Mm.
Och så hade vi kommit överens om Göran Åkerstam öppnar fönstret, då har vi vunnit.
Okay. Bra.
Ja. Så när han öppnade fönstret så var det, alltså det är ett sånt men. Ja, och det var ju det var en game changer för oss. Vinna IKEA och liksom jättestort publikt uppdrag och som var jätteduktig reklamköpare och fantastisk kultur och så vidare. Och då lilla Åkerstam som liksom tog hem den kunden. Och vi jobbar fortfarande med dem.
Mm.
11 år senare.
Ja, vilken resa.
Mm.
Mm. Riktigt härligt minne. Det vore ju fint med en liten summering. Vi har ju pratat mycket om intressanta saker och viktiga saker framförallt. Liksom. Karin, vad skulle du vilja att lyssnarna tar med sig från det här avsnittet?
Jag tycker att för det första så måste man komma ihåg och att vi har pratat om hur viktigt det är att marknadschefen har mandat.
Mm.
Och det bottnar ju i att företaget redan från ledningsnivå har tagit fram en ordentlig plattform för vad är det man håller på med egentligen. Vad vill vi med vårt varumärke?
Mm.
Och har tagit fram en strategi som sen olika delar av företaget ska leva efter. Och marknadschefen får sin strategi och får sedan jobba med det. För när den är satt, när strategin är satt och marknadschefen ska börja jobba, då ska egentligen alla andra som inte har med saken att göra hålla fingrarna borta.
Yeah.
Och så ska marknadschefen se sin byrå som en samarbetspartner, inte som en leverantör av reklam, utan man ska tillsammans sen jobba fram de taktiska så att säga, besluten och även så att säga, den mer kortsiktiga strategin.
Mm.
Och sen ska man hålla sig till det. Och så ska man vara som vanligt tålmodig, hålla ut, se långt fram i framtiden och även jobba kortsiktigt med den långsiktiga planen tillsammans.
Välvalda ord. Mm. Vill du tillägga någonting, Erker?
Nej, jag tror Karin sammanfattar lite bra. Jag sitter och tänker på en grej som jag skulle vilja skicka med om man nu är marknadschef. Jag gick på Bergs för drygt 30 år sedan. Och då kom jag ihåg att vi hade en föreläsare som sa: om ni jobbar på reklambyrå, fråga aldrig efter budget. Därför att då kommer bara kunden tro att ni ska sno budgeten. Mm. Och det levde jag efter ett tag. Mm. Tills jag insåg att det är ju galenskap. Och att vara transparent med sin budget. Därför att om man är en bra konsult, så använder man alltid budget. Det är en förutsättning.
Mm.
Hur kan vi se till att maximera avkastningen på din budget? Så att ibland springer man på dialoger där liksom en marknadschef eller beställare då säger att se vad ni hittar på så kan jag se vad jag har för budget.
Mm, mm. Mm.
Det är liksom, det är upplagt för att skjuta över mål eller under mål. Så att se,
eller i foten.
Ja, eller i foten. Så se liksom investeringen, budgeten som en möjlig liksom, sätt att skapa liksom, avkastning. Det är det. Du ska placera dina pengar. Och nu behöver vi liksom då göra vissa vägval för att den budgeten ska jobba så bra
som möjligt.
Som möjligt. Mm. Det är väl ett litet medskick.
Bra.
Bra medskick. Det brukar vi säga till säljaren också. Fråga allt efter budgeten.
Ja, ja precis.
Sen brukar vi också avsluta den här podden med att ställa frågan såklart till våra gäster om det är så att man har en dold talang man skulle vilja dela med lyssnarna. Så att jag tänker, Jerker, om du har någon dold talang.
Ja, men jag har funderat mycket på det. Och det som jag har ju, för de som känner mig så är det här väl ingen dold talang, men för mig, för de som känner mig i branschen då, kanske inte så. Så jag har ju två liv, eller tre borde jag väl säga. Min fru skulle bli galen om att lyssna på det här. Jag har dels mitt liv hemma med mina barn och min familj som jag värdesätter. Och sen har jag mitt jobb som jag kanske lägger ibland lite för mycket tid på, eller engagemang. Mm. Jag älskar det jag håller på med fortfarande. Jag tycker det är helt fantastiskt att man får göra det här. Men sen så har jag ett annat liv också. Det är liksom mitt sätt att koppla av, och det är att vara livrädd.
Va?
Ja, så att jag tillbringar livrädd. Mycket tid i hängandes på berg eller liggandes på en surfbräda i stora vågor. Så att jag har...
Okay.
Jag gjorde faktiskt ett litet avbrott vid 33 års ålder och lämnade Garberg som jag var på då. Nej, jag precis började på Paradiset DDB och lämnade dem efter en månad och flyttade till Alperna och bodde där.
Jaha.
Ett par år. Och åkte skidor och klättrade berg och så vidare. Och det gör jag fortfarande. Det är liksom mitt sätt att koppla av. Så det är väl kanske min dolda talang för någon som inte känner mig mer än yrkesman. Att jag gärna tillbringar liksom tid på väldigt höga bergsväggar eller väldigt stora vågor.
Fasen, det är spännande.
Oväntat.
Ja, det är lite oväntat.
Ja.
Ja, men stort varmt tack Jerker och Karin för att ni ville vara med oss här idag på podden Vi hörs.
Verkligen.
Och framförallt dela med er av alla insikter och kunskap. Och tack lyssnarna som också har fått ett första specialavsnitt under 2025 faktiskt med marknadsinsikten från Sveriges annonsörer. Så vi hörs för om några månader igen, Anki.
Ja, men det gör vi. Vi hörs.
Vi hörs.
Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.